Vi var igår eftermiddag inne på det här med en levande tro som är knuten till en levande Gud, och en död tro som är knuten till en filosofisk princip, ett regelverk av något slag. Teologi eller filosofi eller ideologi eller ismer eller schismer eller vad det kan vara. Och jag sa att som ett specialfall av en död tro så har vi också detta med att dyrka någon sorts Hitler eller Mao eller någonting sånt. Det har också en dödande effekt, alldeles bokstavligt. Det såg man ju under Hitlers tid. Jag tänkte nu försöka att föra det här ett steg vidare. Därför att mycket av det vi sysslar med i våra församlingar är ju på något sätt att hjälpa människor att mogna. Det gör man inte bara i församlingar, det gör man i skolor, det gör man på sjukhus, på psykologmottagningar, i alla möjliga sammanhang. Personalkonsulenter sysslar med det här, och äktenskapsrådgivare sysslar med det här, och detta är ju en stor bransch. Att hjälpa människor till rätta. Och då har jag länge gått omkring med en liten intressant fråga i bakhuvudet. Jag har många intressanta frågor i bakhuvudet. Var går gränsen mellan terapi och hjärntvätt? För någonstans måste det finnas en sån gräns. Vad är skillnaden? Jo, jag tror att jag vågar som en tumregel säga så här, att det vi på något sätt sysslar med när det gäller att hjälpa människor rätt i tillvaron, det är ju att ge dem den tro som ger dem i sin tur den handlingskraft och den verklighetsuppfattning som gör att de kan leva som människor. Den rättfärdige ska leva av tro. Och då tror jag så här, att ju mer vi leder oss själva och varandra till att hänga upp den tron på ett dött system, desto mer är det hjärntvätt vi sysslar med. Ju mer jag på ett sant och sunt sätt kan hjälpa människor att förankra en tro hos en levande Gud, desto mera mänsklig blir människan. Det här är ju ett lustigt uttryck. Vi talar om att vara mänsklig, och samtidigt menar vi att det är nästan ett undantag. Människan är som regel omänsklig. Hur i all världen kan han vara det? Rent statistiskt borde ju människan, detta att vara mänsklig, var som människor är mest. Det vill säga omänskliga. och det tyder ju ändå på att vi på något sätt har en känsla av att människan i sitt naturtillstånd är inte sig själv. Marx laborerade med ett syndafall. Inte alls lik Bibelns, men i alla fall. Freud laborerade med ett syndafall. Människan vill så väl och gör så illa, och är ganska svår att förstå sig på. Ett förunderligt ting är människohjärtat, säger Jeremia. Vem kan förstå det? Hjärntvätt. När vi börjar hänga upp allt för mycket av våra liv på ett dött regelverk, så blir människan på något sätt robotartad i sitt sätt att leva. Hon börjar bli liksom mekanisk, va? Som de här sprattelgubbarna i barnprogrammen på TV. Så fort man ser någon som rör sig knyckigt och onaturligt, och dessutom pratar med en röst som ingen människa använder, då vet man att det är barnprogram på gång. Har ni tänkt på det? Nu ska den nya generationen präglas. Och jag tycker det finns så kolossalt mycket skräpkultur. Inte minst när det gäller det uppväxande släktet. Alla barnprogramsmakare närvarande får komma fram och ladda ur sig efteråt. Därför att de, om några, skulle ju se folk som rör sig naturligt och pratar naturligt och lever naturligt. Men det blev som en väldig ny våg inom den kulturen när Härenstam och vad hette han hade den här 5 myror och 4 elefanter eller vad det var. Och det var ju inte ett naturligt tonfall på en hel timme. Och sen var det liksom standard. Nå, det var en parentes, slutparentes. Nu är det ju så här att vi är ju inte alls förskonade från detta med hjärntvätt, så att säga, i det fromma sammanhanget. Trots att vi har möjligheten att lära känna den levande guden, så återfaller ju Guds församling gång på gång i att byta en levande tro mot en död tro. Detta är ju Galaterbrevets hemlighet. Paulus förtvivlan när han skriver till Galaterna. Vem har så förhäxat er, som han skriver i Galaterbrevet 3? Vem har lurat er så till en grad? Vilka dårar ni är, ni galater, vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Alltså, jag har ju försökt att förmedla kontakten med en person. Och nu har ni bytt den tron mot tron på ett regelverk. Vem har lurat er så? Jag är rädd att jag har... Hur är det han skriver nu? 24 versen. Har allt ni varit med om varit förgäves? Så illa kan det bli. Därför att det är ju så att säga att byta livet mot döden. Det är att byta helgelse mot hjärntvätt. Och det här är ingen ovanlig situation i Guds församling. Och Gud bevara oss för den. Jag menar det alldeles bokstavligt. Därför att också då märker man plötsligt att nu är det liksom inget spontant flöde av liv, utan nu blir allting förutsägbart som det är i mekaniska system. Och därmed menar jag inte att inte saker och ting kan få vara lika från gång till gång. Jag menar, våra frukostar hemma som vi har, Marianne och jag, de är också ganska förutsägbara, men de är fulla av liv i alla fall. Och jag menar inte det att det ska vara så ritualiskt att man står på huvudet ena dagen och står på fötterna den andra. Men på något sätt så kan vi också inom oss känna igen när det blir mekaniskt. Det som i återupprepningen kan vara fyllt av liv. Och när mekaniken gör sin entré, då kan vi säga, det här känns dött. Och då är det därför att nu handlar tron inte längre om ett levande samband med en levande Gud, utan att det som så att säga formar, styr mitt liv och min personlighet är nu knutet till ett kunskapssystem, ett regelverk, och inte till en levande Gud. Nu är det så här att Bibeln innehåller ju ett sådant regelverk, lagen som ges då till Israels folk. Och det är ju en lite förvirrande omständighet för oss kristna. Men Paulus har en chockerande uppfattning om lagen och lagens funktion. Romarbrevet 5:20-21. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Sysslar du med sånt, Gud, säger vi? Ja. Därför att Guds princip när det gäller att lösa dig och mig från synden, den är lite okonventionell, om vi ska uttrycka det så. Därför Gud gör inte så att han försöker liksom släta ut och nu tar vi bort litet här och lite där och så putsar vi och spacklar lite så blir det ganska snyggt till sist. Utan han görslar synden tills den blommar så till en grad så vi säger gode Gud befria mig från den. Och det är naturligtvis bara Gud som kan göra så. Men det räcker ju. Och nu är det ju alltså så här att syndafallet, det handlar om människans önskan att hitta ett regelverk som gör att hon inte behöver, så att säga, vara barn hos en Gud, utan hon kan vara sin egen herre. Och det här är en tendens som är mycket djupare inskriven i oss än vad vi förstår. Och därför så går Gud okonventionellt tillväga. Han försöker inte att liksom dämpa den här tendensen, utan han stimulerar den. Därför att när den har blommat färdigt så är vi så trötta på alla regelverk så vi håller på att smälla av. Och då säger vi till Gud, gode Gud, ge mig din ande istället. Ja, just det säger här. Det har jag önskat hela tiden. Nu är du löst, min vän. Och det betyder ju inte att inte den skrivna bokstaven har sitt värde. Men ord utan ande dödar. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Anden utan ordet, det blir mycket snart flummighet och flippar ut i okkultism. Vi behöver båda delarna. Men det som är det intressanta med människan i hennes fallenhet, det är att hon egentligen önskar ordet utan anden. Därför att hon har för sig att hon då kan få en sorts självbestämmande rätt. Att hon då kan vara herre i sitt eget liv. Nu är det så här att alla regelverk är dödande också för den som, så att säga, fäster sig vid regelverket. Inte bara så att hon blir dödande för omgivningen, utan hon blir det för sig själv. Därför att ett regelverk kan aldrig innehålla nåd. Det kan däremot en barmhärtig Gud göra. Och utan nåd blir livet outhärdligt. Det upptäcker man så småningom. Och det är då man börjar ropa till Gud. Gode Gud, lös mig från det här. Nu ska vi ta vara på Paulus påstående här. Att Gud ger egentligen lagen för att den vägen lösa oss från vår längtan efter lagen. Vi bläddrar till Romarbrevet 3:19. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Det här är viktigt. Gud ger inte lagen i någon sorts from förhoppning om att vi ska läsa den och sen så ska vi liksom leva upp till den och sen är allt bra. Det går inte. Utan han ger lagen för att vi ska få ett stycke självkännedom. Lagen kan bara ge självkännedom, säger Paulus. När den har gjort det, då har den gjort sitt. Vad är det för självkännedom då, säger vi? Jo, det kommer i 7:7. Så hastigt och lustigt bläddrar vi dit. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Nu kommer det. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Detta är den självkännedom som lagen är tänkt att ge till människan. Och det hör alltså till första förberedande, det här är elementa. Att vi vet vad begäret är. Jag kan slå vad om att här finns gamla kristna stötar som varit med ganska länge och som ändå inte kan svara på frågan vad är ett begär för någonting. Vad är ett begär? Vad är det för skillnad mellan ett behov och ett begär? När övergår ett sexuellt behov till att bli ett sexualbegär? Vad kännetecknar begäret? Alla behöver vi lite pengar. Men när övergår behovet av pengar till begäret efter pengar? Se där, en intressant fråga. Låt oss spåna lite på den frågan. Det första vi då kan säga är detta. Att ett behov behöver ju inte med nödvändigt vara mitt. Jag kan bejaka att du har behov. Men ett begär, det är alltid mitt. Och om vi tar det från din utsiktspunkt, ett begär är alltid ditt. Men ett behov, det kan tillhöra vem som helst. Begäret är alltså på något sätt riktat mot mig själv. Och själva ordet begär, det handlar ju om att kräva. Det är den krävande människans attityd. Djupa sätt kan vi ju säga att alla behov handlar om kärlek. Med sin kärlek kan Gud mätta alla våra behov. Kärleken kan ju ta sig uttryck i både det ena och det andra. Mat och vackert väder och hälsa och krafter och vad det nu kan vara. Men alla våra behov kan ju egentligen sammanfattas under huvudrubriken kärlek. Vad händer när man kräver kärlek? Jo, då tappar man förmågan att få den. Kräv kärlek av din omgivning och du tar ifrån omgivningen möjligheten att älska dig. Det för kärleken måste få vara en frivillig gåva. Det förklarar en intressant egenskap hos begäret. När man tillfredsställer ett behov så upphör behovet. Typexempel, du är hungrig och någon dukar fram mat. Du äter, efter en stund så säger du nu är jag mätt. Då lägger du ner kniv och gaffel, behovet är tillfredsställt. Så är det inte med ett begär, utan begäret växer när man försöker tillfredsställa det. Försök att få en alkoholist sluta dricka genom att ge honom brännvin, så ska du se. Det kommer aldrig att lyckas. Därför att begäret efter brännvin bara växer ju mer han får. Försök att få den som så att säga sitter fast i porrtidningsträsket att sluta med porrtidningar genom att prenumerera på alla tidningar du kan hitta åt honom. Det är ingen chans att man kan så att säga ge honom så många tidningar så att han en dag säger nu vill jag inte ha fler. Förrän han möjligen har liksom fått det här begäret så till en grad att blomma ut att han håller på att kvävas av det. Och i rent överlevnadssyfte ropar till Gud, befria mig från det här. Men han blir inte av med begäret på samma sätt som han blir av med hungern genom att äta. Man kommer inte fram till en naturlig mättnad och säger nu är det bra. Nu är jag nöjd med det här, nu kan vi släppa detta. Utan när man försöker att tillfredsställa ett begär så växer begäret. Behovet avtar, begäret växer. Och det beror på att begäret är ju egentligen ett krav på kärlek. Och ett krav på kärlek går aldrig att tillfredsställa. Utan när man försöker tillfredsställa en kärlekskrävande människas önskan så blir hon bara besviken. Och då ökar hennes förväntan på kärlek. Hennes krav kommer att växa. Och hon kommer att säga det att ja, alla människor, de går omkring och ser ut som om de älskade, men det gör de inte. Det vet jag. För det har jag testat, det har jag sett. Och jag vet att det är samma skrot och korn alltihopa. Begäret växer. Det går inte att mätta på samma sätt som ett behov. Och det finns en annan dimension i det här också. Människan ville bli som Gud. Det är syndafallets skada. Och Gud är gränslös medan människan är begränsad. Och det här betyder att det som så att säga är synd i våra liv, det är en strävan efter en gränslöshet som också tar sig det uttrycket att när ett behov övergår i ett begär så blir det gränslöst. Don Juan blir aldrig färdig. Han kommer inte en dag till den punkten där han säger: nu har jag erövrat 10 000 kvinnor och slängt dem på soptippen, nu är jag nöjd. Utan han är genast på jakt efter 10 001 och 10 002. Det betyder att begäret i människans liv skadar omgivningen och skapar en besvikelse hos människan själv. Och det hela drivs fram emot en sorts kris där man till sist måste ge upp och ropa till Gud om befrielse från det som kanske från början var ens lust och glädje. Vad har nu lagen med detta att göra? Jo, människan vill ju på något sätt hänga upp sitt liv på ett teoretiskt system hellre än att så att säga knyta sig själv till en levande Gud. Och det kan vi se i New Age-rörelsen idag. Alla sorters krafter och principer och andliga lagar är jättevälkomna. Du kan bli hur respekterad som helst så länge du bara inte nämner ordet Gud annat än i någon sorts panteistisk mening som betyder att allt är Gud och alla är Gud och Gud är totalt oförarglig. Men tala om en helig Gud så kommer bromsarna på. Gud ger nu lagen. Och i lagen så säger Paulus, där finns nu den viktiga ingrediensen, uttrycket du ska icke ha begärelse till din nästas oxe och lite annat sånt här, va? Som ni vet. Och när då detta träffar mig, du ska icke ha begärelse, så måste jag på något sätt förhålla mig som människa till den principen, om det nu är så att jag önskar leva efter principer. Jag kan antingen göra uppror emot principen och då hamnar jag i begärelserna. Eller jag kan istället drabbas av begärelsen att göra mig själv rättfärdig. För det kan också vara en begärelse. Stoltheten att inte vara stolt. Är det ingen som har drabbats av den? Ingen som känner igen sig. Ödmjukheten. Och då hamnar man i precis samma rävsax. Hur man än ställer sig nu till det här budet, så kör man i diket. Vänster dike eller höger dike spelar inte så stor roll. Det diket i vilket fall. Och efter ett tag så ser man ju att den som gör alltså den kristna tron då till ett regelverk och säger att oh, du får inte bli arg. Det är ju den klassiska varianten. Man får aldrig bli arg när man är kristen, utan man är alltid så ödmjuk, så ödmjuk. Och så blir man världsmästare i ödmjukhet. Och då blir ödmjukheten ett begär. Någonting som människan sträcker sig efter för att så att säga göra sig lik Gud. Och då inträffar precis det tillståndet som drabbar all begärelse, nämligen att man blir aldrig färdig. Man får aldrig nog. Utan ju ödmjukare man blir, desto sämre känner man sig. Och här dyker då den universella kristna självfördömelsen upp. Den som 11 kristna av 10 lider av. Och som är en så vanlig ingrediens i all själavård. Detta att vi som lever av nåden dignar under så mycket självfördömelse. Varför det? Jo, det är ett uttryck egentligen för att vi mycket mer står under lagen än vi står under nåden. För när vi står under lagen, då står vi under ett regelverk. Då har vi detta vredesförbudet, du får aldrig bli arg, du måste vara ödmjuk. Du måste förlåta. Du måste vända andra kinden till. Nej, det måste du inte. Till den friheten har Kristus frigjort oss. Låt ingen lägga träldomsoket på er igen. Herren har fyllt dig med sin ande så att du kan förlåta. Herren kan fylla dig med så mycket kraft att du kan vända andra kinden till, men inte alltid rätt att göra det. Det måste du bestämma, för annars blir det inte kärlek. Men när vi fostrar oss själva, hela församlingar, våra barn, efter det klassiska kristna vredesförbudet, då ställer vi dem under lagen och inte under nåden. Och då för vi dem alltså egentligen inte in i en levande tro, utan i en död och dödande tro. Det här är inte likgiltiga saker, utan det här är väldigt viktigt. Jag beklagar att det är lite krångligt det här, men livet kan inte alltid gå efter multiplikationstabellen. Och när Paulus sen beskriver vad som händer med människan, den människa som alltså får ett regelverk över sig, låt vara ett fromt regelverk. Synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Och detta dödstillstånd nu som Paulus talar om, det är det här som han beskriver med de klassiska orden i 15:e versen. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och så beskriver han ju sen i resten av kapitlet ett tillstånd av kluvenhet. Han talar om syndens lag i mina lemmar och rättfärdighetens lag i min håg. Jag vill ett och gör ett annat. Ja, men då är jag ju delad i två delar. Och vi ska faktiskt ta och rita lite på tavlan. Det brukar aldrig jag göra, men nu ska vi göra det. Vi ritar en liten cirkel så där. Där är du. Och så talar vi om för dig att du får aldrig bli lovlig arg. Vi ställer dig under lagen här. Lägger en tung börda på ovanpå cirkeln här. Och nu är ju, lever du ändå i syndens värld. Och förr eller senare får du anledning att bli arg. Det lovar jag. Vad måste du göra då? Jo, du står under lagen. Då gör du så här att du kliver ut ur dig själv. Och etablerar dig ett litet stycke vid sidan om dig själv. Du går omkring och bär på en massa vrede. Men du lever en liten bit vid sidan om, som om du ingen vrede hade. Du är om möjligt ännu mer kinesiskt ödmjuk och bugande och vänligt leende än vad du någonsin var förut.
För nu går du omkring med en massa ilska inom dig. Och den dunstar ju som bekant aldrig. Och när du nu har ställt dig utanför här, därför att du var tvungen att göra det, så kommer du att dela upp dig i två gubbar till här utanför. Därför den ena måste se till, måste hålla reda på den andra, så att inte den andra kilar in och ställer sig där igen. Det var det som Freud på sin tid kallade förträngning. Man kliver ut ur sig själv. Och sönderfaller alltså i två eller tre mer eller mindre skarpt avgränsade delar från varandra. Det kan man se ibland rent praktiskt det här. Inte minst just när det gäller det kristna vredesförbudet. Kristna inom citationstecken. Därför ibland kan man se när en sån här väldigt ödmjuk människa plötsligt inte orkar längre. Då kommer en detonation som får alla att åka i väggen. Och man undrar, vad var detta för någonting? Och så tittar man på vederbörande, men han står där ödmjuk och liten igen och ber så hemskt mycket om förlåtelse. Och så undrar man, såg jag rätt? Men ett tag senare smäller det igen och då förstår man att jo, det gjorde man nog. Man har blivit två och inte en. Och det här, det har ju all begärelse med sig. Att den delar människans personlighet. Alkoholisten, där ser man det tydligt, va? De har två från varandra skarpt avgränsade personligheter. Den ena är så full av ånger så den brukar kallas för Ågren. Det är när bondången kommer och ruvelsen och allt är så svart och huvud och så här. Och så tänker man, nu har han förstått. Dagen efter kommer han sorglös och glad och säger det att jag ska be att skriva ut mig. För att ja, jag har några bekanta ute på stan som jag tänkte träffa och vi ska ju, ja. Så här, och så gör man den vanliga rundan kring socialbyråer och hjälpinstanser och så, och inkasserar lite hjälp och så går man till bolaget. Då tänker man, men igår då? Vad? Igår var det ju läget ett helt annat, ja, men det var då det, ser du. Därför att begäret har vaknat. Begäret klyver människan i olika delar. Det är ett dödstillstånd som inträffar i varje människas situation när vi ställer henne under ett regelverk istället för att, så att säga, knyta hennes liv till en levande Gud. Och därför så tycker jag att Romarbrevet 7 är som en hel psykiatribok. Bättre än alla psykiatriböcker jag läst. Den innehåller en insikt och en vishet som jag tycker är så kolossal. Och det är klart, det kan ju bara den kosta på sig som vet originalet, så att säga. Om man som Freud börjar med att förneka Gud, så kan man ju aldrig liksom hitta den äkta varianten. Utan då ligger man ju alltid någonstans vid sidan om verkligheten. Det här, det är nu så viktigt på så många sätt när man arbetar med själavård. Många kristna till exempel, de har för sig att man måste förlåta. Och då blir ju förlåtelsen alltså bara en reprisföreställning av en förnedring som man redan har varit med om. Någon har svikit dig och du måste dessutom förnedra dig en gång till genom att förlåta. Till ingen större nytta. Men förlåtelsen är inget krav. Du är inte tvungen. Förlåtelsen är det största av alla erbjudanden. Där Herren kommer och säger att är du bitter, är du besviken, har du ångest? Ja visst. Men kom kära vän, så ska jag ta ångesten ifrån dig och besvikelsen. Jag ska lösa dig från det här. Så slipper du. gå omkring och vara arg resten av ditt liv, det är ju inte så hemskt roligt vad det är. Det är ju en förmån att bli fri, inte ett tvång. Så fort vi gör det till ett tvång, va, så har vi ställt oss under lagen. Och tvånget att förlåta spräcker människan i obrukbara småbitar, medan däremot erbjudandet att förlåta helar människan. För alla de här splittrade fragmenten samman. Om någonting är värt att kallas helande så är det detta. Det är min bestämda uppfattning. Eller vi tar ett annat exempel. Jag tog det här med pornografi nyss. Och det är ju ett sånt här intressant specialfall. Därför att den som lider av pornografi är ju i allmänhet medveten om att han måste på något sätt bekämpa sitt begär på samma sätt som en alkoholist måste bekämpa sitt begär. Lösningen ligger inte i att man prenumererar, som sagt. Men i regel går ju en sån människa in för kampen mot pornografi på ett sånt sätt så han ställer sig under lagen. Därför varje gång som han har köpt en tidning så kommer han att bestraffa sig själv så till den extrema grad att det blir bara en våt fläck kvar av honom. Och i den självbestraffningen ligger ingen befrielse, utan den bara knyter honom hårdare till att köpa en tidning nästa gång. Han ödelägger ju sitt liv, han får ingen glädje kvar i tillvaron, och den enda glädje han sen kan hitta på är att köpa en ny tidning, och det gör han efter ett tag och bestraffar sig själv, köper en ny tidning, bestraffar sig själv, köper en ny tidning, bestraffar sig själv. Någonstans måste man klippa i den här onda cirkeln. Och då gäller det ju att ställa honom under nåden. Att han inte står under ett regelverk som fördömer honom som människa. För att han inte har kontroll över det här. Utan han måste ställas under en nådig Gud. En Gud som till och med är så nådig att han från början förklarar: du kommer aldrig att kunna klara upp det här, lille vän. Det ska jag göra åt dig. Jag åtar mig den uppgiften och jag åtar mig ansvaret. Och det betyder till en början att du behöver inte bestraffa dig själv. Du behöver inte fördöma dig själv. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så att även om du köper en tidning eller två, så behöver du inte klassa ut dig som människa. Du är mitt barn i alla fall. Därför att du står under nåden och inte under lag. För att när du slutar att bestraffa dig själv och slutar att göra en sån kolossal affär av det här, så kan du börja glädja dig åt min nåd istället. Och den nåden kommer att göra dig så glad att behovet av porrtidningar faller bort. Förstår ni hur jag menar? Det här hamnar ju lite grann på blinda fläcken i våra ögon, så att det är ju på något sätt som tvålen i badkaret. Ett ögonblick har man den och sen så är den iväg igen. Men ändå är detta så viktigt. Paulus har ett kolossalt intressant uttryck. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 15. Fem 55 och 56 och 57 med för den delen. 1 Kor 15 och 55. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Syndens makt kommer av lagen, står det mustigare i den gamla översättningen. Hur kommer det sig? Jo, lagen skapar fördömelsen när jag har syndat. Och antingen så frossar jag i den fördömelsen i förhoppning om att kunna gottgöra min synd. Och då ödelägger jag mitt liv. Och hamnar därmed i en upprepning.
av den synd jag gjorde förut. Eller också löser man det på motsatt sätt. Man ljuger bort.
Ja, ah, det är inte farligt det här. Jag har inte syndat. Det är inga problem, förstår du.
Och när man har förklarat att detta är inga problem. Jag har inte syndat. Det här är inget att bråka om. Ja, då kan jag ju inte efteråt ändra mitt liv. För då har jag ju ändå erkänt att det behövde ändras. Så vare sig jag frossar i självfördömelse eller jag liksom flyter ovanpå och låtsas som inget hade hänt, så kommer lagen i båda fallen att binda mig i en upprepning. Jag kommer i båda fallen att återvända till min synd till dess jag har ställt mig under nåden. Jag tycker Bibeln är en intressant bok. Syndens makt kommer av lag. Det behöver ju nu inte alls vara Guds lag. Utan det kan ju gå med vilket regelverk som helst. Också människor på fund duger utmärkt. Behovet av att banta kan övergå i begäret att banta, som bekant. Också här finns ju då fördömelsen som den fruktansvärda, den ödeläggande drivkraften. Att få ställa en människa under nåden på ett sådant sätt att den människan också kan se på sig själv och se på sin kropp med nåd. När nu inte Veckorevyn innehåller någon nåd för din kropp, och inte Svensk Damtidning och inte någonting, utan alla ska se ut som om de led av någon allvarlig inre sjukdom, nåden kan aldrig göras om till ett regelverk. Och det är liksom bara nåden, detta att stå under nåden, det är bara det som kan göra människan till människa. Det är bara det som kan göra människan till en hel och icke splittrad människa. Och det är bara nåden som kan göra människan till den hon är. När jag ritade den här lilla figuren här med människan som kliver ut ur sig själv, för vredens skull eller för skuldens skull eller vad det nu än är som gör att man försöker bli någon annan än man är, och sedan dessutom till råga på allt elände måste vakta på sig själv så man inte blir den man är. Eller som det brukar heta, man måste tänka på vad man säger så man inte säger vad man tänker. Ja, då håller ju alltså människan på att kontrollera sig själv. Eller att ljuga för sig själv. Och därmed splittras hon i delar. För om du ljuger för dig själv, vem är du? Är du den som ljuger eller är du den som luras? Blir lurad? Ja, du är ju bägge delarna och det kan du inte vara. Det kommer alltså att på något sätt utplåna din identitet, utplåna din personlighet. Och det här tror jag är förklaringen till att man möter människor som länge levat under alla möjliga mänskliga regelverk. Och så möter de Kristus. Och så säger de, nu vet jag vem jag är. Jag tackar för det. Man står under nåden och inte under lagen. Var går gränsen mellan terapi och hjärntvätt, sa vi från början. Ja. Ju mer levande innehållet är, låt oss säga, i en terapi, desto mer levande blir slutresultatet. Jesus säger på ett ställe att lärjungen kan aldrig bli för mer än sin mästare. Och det tyckte jag länge lät väldigt konstigt, därför att dagens professorer i fysik till exempel är betydligt mer lärda i fysik än vad Newton var på sin tid. Så lärjungen kan väl bli för mer än sin mästare? Ja visst, när det gäller fysik. Men när det gäller konsten att vara människa så kan du inte inhämta den ur läroböcker. Den kan du bara lära dig genom levande kontakter med andra.
Det beror på vem du är lärjunge till. Och du kan inte växa förbi din förebild, den som så att säga ger dig lärjungaskapet. Därför att du kan inte lyfta dig själv i håret. Det handlar om att ge liv. Ibland brukar vi med beklagande säga det att våra barn gör ju tyvärr inte som vi säger, utan de härmar ju våra liv. Ja visst, det gör de. Och det är ju det som formar oss. Liv. Formar liv. Och vi hör alltså ihop med honom som är vägen, sanningen och livet. Låt oss tacka och be.